Bismillahirrahmanirrahim. Vi fortsätter våran serie av lektioner i boken Fiqh al-Asma' al-Husna. Och vi kommer gå igenom några andra grundregler som man använder sig av för att kunna förstå bevisen i Koranen och Sunnan som nämner Allah Azzawajalls namn och attribut. Den sjunde grundregeln som vi ska nämna är att Allah Azzawajalls namn är dels namn i sig och beskrivningar. Det vill säga att det är namn på Allah Azzawajal. Och de tyder även på attribut och beskrivningar. När människan eller skapelsen har ett namn så behöver det inte betyda att han är beskriven med samma sak som namnet tyder på. En person kan till exempel heta Abdullah. Det vill säga att han är dyrkare utav Allah eller en tjänare utav Allah. Men det behöver inte betyda att han verkligen är det. Utan istället kanske han är en politist. Alltså han dyrkar andra än Allah. Eller så kanske han är någon som är en stor syndare. Han är inte en tjänare utav Allah. Så bara för att en person har ett namn bland människorna så betyder det inte att han är beskriven med det namnet. Till skillnad från Allah subhanahu wa ta'ala. Alla hans namn är dels namn i sig och dels beskrivningar av honom samtidigt. Och anledningen till att de lärda brukar nämna den här regeln är att det fanns vissa filosofiska grupper i början av islam som heter Mu'tazila. Och de har även påverkat andra grupper som finns idag. Som säger att var en av Allah Azzawajalls namn, det är bara namn i sig. Det tyder inte på några beskrivningar. Så när Allah Azzawajal kallar sig Ar-Rahman, den barmhärtiga, så betyder det inte att han är barmhärtig. Utan det är bara ett namn i sig. Och det här är felaktig förståelse som vissa har. Utan det som Ahl-Sunna bekräftar är att man bekräftar namnet i sig. Och man bekräftar också attributen. För att Allah subhanahu wa ta'ala har i flera verser utav Koranen. Utöver att han har bekräftat dessa namn, också bekräftat dessa attribut i sig själv. Allah Azzawajal har beskrivit att han är Al-Aziz, den mäktige. Och Allah Azzawajal har sagt, فَلِلَّهِ الْعِزَّةِ. Och till Allah Azzawajal tillkommer all makt och all ära. Så Allah Azzawajal, på samma sätt som han har beskrivit sig med vissa namn, så har han även beskrivit sig med attribut som dessa namn tyder på. På samma sätt så har Allah Azzawajal frigjort sig själv och gjort sig fri från motsatsen till dessa attribut. Som Allah Azzawajal till exempel säger, وَمَ اللَّهُ بِغَافِرٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Och Allah Azzawajal är inte försummande och inte ovetande om vad ni gör. Vilket tyder på att Allah Azzawajal vet om vad människorna gör. Och har kunskap om vad de gör. Så från en synvinkel så har Allah Azzawajal bekräftat attributen som dessa namn tyder på. Och han har även frigjort sig från motsatsen till dessa attribut. Den åttonde grundregeln som Sheikhen nämner är att Allah Azzawajals vackra namn, de vackraste namnen, tyder på två olika sorters attribut. Vi nämnde förut en annan uppdelning, men det här är en uppdelning från en annan synvinkel. Dels det som kallas för As-Sifat al-Muta'addiya och dels det som kallas för As-Sifat al-Lazima. As-Sifat al-Muta'addiya betyder det attribut som har en inverkan på skapelsen eller på någonting annat. Så till exempel när Allah Azzawajal säger att han är Ar-Razzaq, den som försörjer, så bekräftar man dels namnet Ar-Razzaq, den försörjande. Och man bekräftar attributet att Allah Azzawajal är den som försörjer. Och man bekräftar även att det är någon som blir försörjd. Att Allah Azzawajal försörjer sin skapelse. Och det finns många namn som tyder på dessa saker, till exempel när Allah Azzawajal säger att han är El-Ghafur, så bekräftar man att Allah Azzawajal är, ett av hans namn är att han är den förlåtande, El-Ghafur. Man bekräftar att ett av Allah Azzawajals attribut är att han förlåter. Man bekräftar också att det är vissa utav skapelsen som blir förlåtna. För det här påverkar skapelsen. Sen det vi pratar om, As-Sifat al-Lazima, det betyder att Allah Azzawajal har vissa attribut som inte påverkar någonting utav skapelsen. Att Allah Azzawajal är el-hay, den levande. Det man gör är att man bekräftar namnet och man bekräftar attributen att Allah Azzawajal har liv. Men det påverkar inte någonting utav skapelsen i sig. Det finns ingen andra part i det hela. På samma sätt att Allah Azzawajal är den första. Eller att Allah är den sista. Eller awwal al-akhir. Att Allah är den högsta. Och så vidare. Det påverkar inte någonting utav skapelsen i sig. Så det enda som är obligatoriskt när man ser dessa namn är att man bekräftar två saker. Att man bekräftar namnet i sig och man bekräftar attributet det tyder på. Medans de här som vi sa, den första kategorin, så måste man bekräfta tre saker. Namnet, attributet och påverkan som detta attribut har på skapelsen. Den nionde grundregeln som Sheikhen nämner är att Allah subhanahu wa ta'alas namn endast tillhör honom. Och när han har beskrivit sig med dessa namn så är det namn som är på ett perfekt sätt. Till skillnad från när vissa utav skapelsen beskrivs med liknande namn, så är det deras dessa namn inte perfekta på det sättet. När Allah azza wa jalla till exempel beskriver sig själv att han är el-hay, den levande, så är det ett perfekt liv Allah azza wa jalla beskriver sig själv med. Allah azza wa jalla beskriver sig med ett liv att han alltid har existerat och kommer alltid existera. Och hans liv är perfekt. Och det finns ingen som helst brister i hans liv. Till skillnad från att Allah azza wa jalla beskriver en del av sin skapelse med att de också kan vara levande, som att vi är levande. Men innan vi fanns så existerade vi inte. Och vi kommer att försvinna. Vi alla kommer dö. Under tiden vi lever så behöver vi sova. Och vi blir sjuka. Och vi mår dåligt och så vidare. Så våra liv är långt ifrån perfekta. Så bara för att när Allah azza wa jalla beskriver sig själv med att han har ett liv, så är det ett perfekt liv. Till skillnad från skapelsens bristfälliga liv. Så när Allah azza wa jalla har beskrivit sig själv med ett namn eller ett attribut och beskrivit någon av sina skapelser med samma ord, så betyder det inte att det liknar varandra på något sätt och vis. Ett annat exempel är att Allah azza wa jalla har beskrivit sig själv med att han är el-alim, den allvetande eller den som har kunskap om allting. Och beskrivit vissa av sina skapelser med kunskap också. Men skapelsens kunskap, hur är den? När han föddes så hade man ingen kunskap alls. Man föddes och hade inte kunskap om någonting. Allah azza wa jalla tog människorna ut från sina mammas magar. Och man känner inte till någonting. Till och med de kunnigaste människorna som har funnits på den här jorden, när man föddes så känner man inte till någonting. Och under tiden man känner till under sitt liv, så glömmer man bort en massa saker som man har kommit ihåg. Och när man till slut dör så försvinner all den kunskap som man en gång har samlat på sig. Och den kunskapen man har är väldigt begränsad också. Man känner bara till vissa saker. Man känner till väldigt lite små enstaka saker som ens intellekt kan begripa. Men Allah azza wa jallas kunskap är allomfattande. Omfattar allting som existerar. Varenda sak som existerar omfattar Allah azza wa jallas kunskap. Och han har alltid vetat och kommer alltid att veta. Så när Allah azza wa jalla beskriver sig själv med att han har kunskap, så kan det inte på något sätt liknas med den kunskapen som vissa utav människorna och mänskligheten har beskrivits med också. Och samma sak gäller resten utav de attribut som Allah azza wa jalla har beskrivit sig själv med. Den tionde grundregeln som är viktigt, och jag blev frågad om det på den förra lektionen, är att Allah azza wa jallas namn är inte begränsade med ett visst antal som vi känner till. Ni har säkert hört flera gånger att vissa säger att Allah har 99 namn. Och det har varit utställningar om det i Sverige också. Man säger att Gud har 99 namn. Och tror att muslimerna bara bekräftar att Allah azza wa jalla har 99 namn. Muslimer bekräftar att Allah azza wa jalla har mer än 99 namn. Och vi kommer berätta om förståelsen av den hadithen som bekräftar 99 namn senare. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt en väldigt vacker dua. Allahumma inni abduk wa ibn abdik wa ibn amatik nasiyati biyadik madin fi hukmuk adlun fi qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahada min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghayb indak an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: O Allah, jag är din tjänare, son till din tjänare, son till din tjänarinna. Hela mitt jag är i din hand, alltså hela mitt liv är i din hand. Madin fiya hukmuk, att din bestämmelse är den som omfattar mig, eller ja, allting som sker är det som du bestämmer för mig. Adlun fiya qada'uk, att allting du beslutar gällande mig är rättvist. Jag frågar dig, O Allah, vid varje namn som tillhör dig. De namnen som du har kallat dig själv med. Eller uppenbarat i din bok. Eller lärt någon av din skapelse. Eller fördolt och endast du känner till. Ingen annan känner till dessa namn. Att du ska göra Koranen till mitt hjärtas liv. Och mitt brösts ljus. Och att du ska ta bort mina det som gör mig ledsen. Och ta bort mina bekymmer och besvär. Det är en väldigt vacker dua. Som det är uppmanat att man ska göra när man känner sig ledsen. Eller när man har bekymmer och besvär. Problemet är idag att många personer, eller alla människor, har bekymmer och besvär. Och olika problem som man går igenom. Det många personer gör är att man kanske försöker sysselsätta sig med olika konstiga saker för att bli av med de här bekymren. Eller sitter och klagar hos andra människor och så vidare. Och glömmer bort bland de viktigaste anledningarna man kan göra för att bli av med sina bekymmer och besvär. Och en av de anledningarna för att man ska sluta hålla på och tänka på massa olika saker samtidigt är att göra den här duan. Det är väldigt vacker dua att man ber Allah subhanahu wa ta'ala att göra Koranen till det som livar upp ens hjärta. Och till det som är ljus för ens bröst. Och till det som tar bort ens bekymmer och ens besvär. Så det är uppmanat för oss alla att vi lär oss den här duan. Och när vi kommer och hamnar i bekymmer och besvär, vilket alla gör, att man gör den här duan. Men det vill komma fram till att profeten sallallahu alaihi wa sallam sa i hadithen att vissa utav Allahs och dess namn känner endast Allah till. Och istatharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak. Att vissa utav Allahs och dess namn är det ingen annan som känner till än honom. Vilket betyder att de namnen som vi känner till genom Koranen och Sunnan är några utav Allahs och dess namn. Och Allahs och dess har fler namn än så. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har däremot sagt i en hadith: inna lillahi tis'ata wa tis'ina ismen, men ahsaha dakhala al-jannah. Att Allah azza wa jall har 99 namn. Och den som, nu kommer ett ord som vi senare kommer att förklara, ahsaha. Den som förstår och memorerar och förstår innebörden och handlar i enlighet med dessa namn kommer att komma till paradiset. Hadithen finns i Sahih Bukhari. Vad är då betydelsen utav den här hadithen? Hur ska man förstå den? Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att Allah har 99 namn. Betydelsen utav den här hadithen är att bland Allahs och dess många namn som han har så finns det 99 stycken. Och den som memorerar de här 99 och förstår dem och handlar i enhet med dem kommer komma till paradiset. Och det här är någonting man säger ofta på arabiska. Att man till exempel säger, kan även säga det på svenska, att jag har 99 kronor som jag ska ge i välgörenhet. Jag har 99 kronor som jag ska ge till den här brodern här. Betyder det att jag bara har 99 kronor? Eller kan det vara så att jag har 100 000 på bankkontot också? Man kan ha mer pengar på bankkontot. Men just de här 99 ska jag ge till den här brodern. Eller ge i sadaqa. Så det betyder inte bara för att Allah och profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt i hadithen. Att Allah och har 99 namn. Och den som lär sig dem och förstår dem. Och handlar i enlighet med dem. Kommer komma till paradiset att Allah Azza wa Jalla bara har de här 99 namnen. Utan det här är 99 av Allah Azza wa Jalla många namn. Så den som begränsar namnen med en specifik siffra eller ett specifikt antal har begått ett misstag. Och det här är inte rätt förståelse av hadithen. Taib, vad betyder då men ahsaha? Den som begriper dessa namn. Vissa personer tror att man ska ta ett radband och så rabblar man upp 99 namn som man kanske har satt upp på en tavla eller någonting, så säger man Al-Ghafur, Al-Rahim, Al-Rahman och så vidare. Man rabblar upp dem, sitter med det här radbandet och nämner de här namnen. Det här är inte rätt förståelse utav hadithen heller. Utan det som Ibn Qayyim och andra lärda har nämnt, att det man ska göra är att man ska memorera 99 utav Allahs och dess namn. Och man ska förstå dess innebörd. Alltså man ska förstå betydelsen av dessa namn. Och man ska handla i enlighet med dem och göra dua med dem. Det vill säga att man ska använda sig av de här namnen när man ska be Allah subhanahu wa ta'ala om någonting. Det vill säga, har man begått en synd så ber man Allah azza wa jalla och säger Ya ghafur ighfirli. Å, du förlåtande, förlåt mig. När man ber Allah azza wa jalla om att man ska få försörjelse, man ska få någonting, ett levebörde som man kan leva för, säger man Ya Razzaq Urzuqni. Och du försörjare, du som den försörjande, försörj mig. Och så vidare. Att man åkallar Allah subhanahu wa ta'ala med dessa namn också. Att man inte bara varje gång man gör dua, att man bara nämner Allahumma eller Ya Rab eller liknande. Utan man lär sig och försöker applicera dessa 99 namn i sin dua som man har lärt sig. Och samtidigt också att man gör något som kallas för dua al-ibada. Det är att man lever sitt liv och handlar i sina handlingar i enlighet med dessa namn. Och det var det vi pratade om förut. Att när man verkligen känner till att Allah azodel hör allting man säger, så tänker man efter vad man uttalar. Att man inte säger vad som helst. Man vet att Allah azodel hör vad jag säger just nu. Och man gör inte vilka handlingar som helst. Man gör inte synder. För man vet att Allah azodel ser vad man gör. Och man planerar inte att vill göra onda saker med ens hjärta. För man vet att Allah azodel vet om vad som finns i ens själ. Och så vidare. Man handlar i enlighet med de här namnen som Allah azodel har beskrivit sig själv med. Så betydelsen av den här hadithen är att man ska lära sig Allahs och dess namn. Man ska förstå dess betydelse. Och man ska göra dua, åkalla Allahs och dess namn. Och man ska handla i sitt liv i enlighet med dem. Och om vi gör de här fyra sakerna, vilket är syftet med de här lektionerna som vi har nu, så kommer man att komma till paradiset vid Nillahi Ta'ala. Så man studerar, man lär sig, man memorerar, man förstår, man gör dua. Man lever sitt liv i enlighet med dem. För den personen som verkligen gör de här fyra nivåerna, eller de här nivåerna som jag nämnde, de kommer komma till paradiset utan tveka. För man lever sitt liv i enlighet med förståelsen utav Allahs och dess namn. Och då kommer man utan tveka göra alla goda handlingar man kan göra. Och man kommer hålla sig borta från alla synder som går att göra. En sak som är viktig att påpeka är att den här hadithen som vi nämnde, att Allah azodel har 99 namn, det är en hadith som finns i Sahih Bukhari bland annat. Det har kommit vissa rapporteringar som nämner 99 namn därefter. Att Allah azodel har 99 namn, och därefter så nämner den 99 namn. Alla de här haditherna som har nämnt det här är svaga. Det är inte autentiskt. Och Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah har nämnt att alla de lärda inom hadith är överens om att de här rapporteringarna som har kommit och har rabblat upp de här 99 namnen är alla svaga. Och det är det man ofta ser när man kommer till en moské. Eller man hemma hos folk och så, att de har en tavla hemma till exempel, så skriver de 99 namn. De är tagna från de här haditherna och de är svaga. Och man ska inte förlita sig på dem. Utan det de lärda har nämnt att det är upp till folk. Att man själva ska leta upp de här namnen genom att man läser det Koranen och Sunnan. Eller vissa av de lärda har samlat ihop 99 namn från Koranen och Sunnan. Man kan lära sig därifrån. Men att man ska förlita sig på de här haditherna som är svaga och inte autentiskt rapporterade från profeten s.a.w. är inte korrekt. Den 12:e grundregeln som Sheikhen nämner är en varning för vissa felaktiga saker som folk gör gällande Allah subhanahu wa ta'alas namn. Den 11:e grundregeln är det som jag pratade om, att det inte finns någon autentisk hadith som bekräftar dessa 99 namn. Jag glömde att säga att det var den 11:e. Det här räknades som 11:e grundregeln, att det inte finns någon autentisk hadith som har bekräftat dessa 99 namn. Utan alla de som har kommit, den som har kommit till Tirmidhi och Ibn Majah och Mustadrak och al-Hakim, alla de är svaga. Det är den 11:e grundregeln. Den 12:e grundregeln är en varning för vissa felaktiga saker folk gör gällande Allah subhanahu wa ta'alas namn. Det är väldigt viktigt när man lär sig om saker om islam, eller man lär sig om saker generellt, att man inte bara lär sig om sanningen i sig, utan man även lär sig om det som är fel och felaktigt, för att man ska undvika att hamna i det. Allah azza wa jalla har beskrivit den här umman, den här nationen, för att de är den bästa av alla nationer som någonsin har existerat. Men har berättat att det är av en anledning. Och anledningen till det här är att de påbjuder det goda och förbjuder det onda. Allah azza wa jalla säger: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Ni är den bästa nationen som någonsin har kommit ut till människorna. Ni påbjuder det goda och förbjuder det onda. Som muslim så nöjer man sig inte bara med att kalla till sanningen, utan man varnar även för det som är fel. Så det räcker inte bara med att lära sig rätt aqida och följa den, utan man också man måste känna till åtminstone någorlunda att det finns felaktiga aqidas, folk, felaktiga trosläror som man ska akta sig för. Det räcker inte bara till att känna till de sakerna som är sunna, utan man måste även känna till att det finns saker som är bidda, innovationer som man måste akta sig för. Det räcker inte bara till att man känner till det som är halal att göra, utan man måste även känna till det som är haram, som man undviker det. Och så vidare. Att det räcker inte bara till att känna till sanningen, utan man måste även känna till det som är fel. En av profeten sallallahu alaihi wasallam, en stora följeslagare, han heter Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu an. Han var nära profeten sallallahu alaihi wasallam. Profeten sallallahu alaihi wasallam lät honom känna till namnen på hycklarna som levde på den tiden. Och profeten sallallahu alaihi wasallam brukade nämna för honom hadither som handlade om tecknen för domedagen och olika problem som kommer uppstå och så vidare. Det Hudayfa brukade göra, och anledningen till att profeten sallallahu alaihi wasallam lät honom känna till de här haditherna och lät honom veta vilka hycklarna var och så vidare, gå tillbaka till en hadith som profeten sallallahu alaihi wasallam, som han själv har nämnt, att han sa att människor brukade fråga profeten sallallahu alaihi wasallam om det goda för att kunna göra det. Men jag frågade profeten sallallahu alaihi wasallam om det onda för att hålla mig borta från det. Så han nöjde sig inte bara med att känna till det som är gott, utan han kände även till det som är ont och dåligt för att man ska hålla sig borta från det. Umar radiyallahu an, den andra kalifen, khalifan, han sa att islam kommer försvinna steg för steg när det kommer växa upp folk som inte känner till jahiliya, den tiden som fanns innan islam, den ondska och sånt som fanns innan islam. Det vill säga att om man inte känner till ondska och inte känner till det som är fel, så kommer man förr eller senare att få mindre förståelse av islam och bli mindre praktiserande i enlighet med det. Och man kommer handla enligt med, man kommer göra onda saker och felaktiga saker. Så det är väldigt viktigt för oss som muslimer att vi känner till det goda och vi känner till det dåliga också för att vi ska hålla oss borta från det. Och när man kallar till islam så kallar man till det goda och man varnar för det onda. Det är särskilt viktigt i det här ämnet att man känner till vad det finns för misstag och vilka fel som folk har gjort. För att göra misstag i det här ämnet är inte som att göra misstag i andra ämnen. Det handlar om Allahs ordels namn och attribut. Och det här är någonting som är väldigt viktigt att man förstår det på ett rätt sätt. Man håller sig borta från det som är fel. Bland de sakerna som folk gör som är fel, som existerar på olika ställen, att de delar ut små flygblad till exempel, där de skriver att vart och ett av Allahs ordels namn har en specifik läkande effekt. Det vill säga att om du får ont i örat så ska du åkalla Allah med det här namnet. Ar-Rahman säger vi. Om du får ont i näsan ska du åkalla Allah med det här namnet. Om du får ont där så ska du åkalla Allah med det här namnet och så vidare. Att för olika sjukdomar så finns det ett specifikt namn. Det här är något som är vanligt i många länder, att de delar ut såna här flygblad som man ska memorera och så ska man tro att man ska göra dua i enlighet med dem. Det här är felaktigt från två synvinklar. Dels att det är en innovation, det är inte någonting som Koranen och Sunnan har kallat till att man ska göra. Det här är någonting som är påhittat, det är inte någonting som profet Sassanem gjorde eller hans följeslag eller liknande. Och dels att det kommer leda till att folk blir upptagna med att göra den här dua som står på de här flygbladen som folk delar ut. Och håller sig borta från att göra de dua som har kommit i Koranen och Sunnan. Som är ruqya, det vill säga det finns olika dua man kan göra om man har blivit sjuk eller dålig. I Koranen och Sunnah som man ska göra för att kunna bli frisk. Men att man håller på och sysselsätter sig med de här påhittade grejerna, så kommer man glömma bort och inte handla i enlighet med det som är föreskrivet i Koranen och Sunnah. Ett annan sak som folk gör som är felaktigt är att de smyckar ut sina hus eller moskéer, lägenheter eller bilar eller liknande med posters eller sydda grejer eller jag vet inte vad, stickers och liknande, där det står Allah Azzurrahs 99 namn som de säger. Man kommer hem till folk så har en stor tavla hemma där det står 99 namn utav Allah Azzurrahs, fint skrivet på arabiska och så vidare. De har gjort det här som en sorts dekoration av huset och tror att det här är en islamisk handling. Det här är inte någonting som är föreskrivet att göra. Det som är föreskrivet, som vi nämnde, det är att memorera namnen och förstå dem och handla i enlighet med dem, göra dua i enlighet med dem och så. Men att göra det till en väggdekoration, det är inte någonting som är sunna. Och inte någonting som är i enlighet med profeten sallallahu alaihi wasallams vägledning. Ett annat misstag som vissa muslimer gör är att de tror att betydelsen av den hadith som vi nämnde tidigare är att man bara ska sitta och rabbla upp dessa namn. Att man sitter som sagt med en sån här, ett radband som vissa gör, och sitter och rabblar upp namn efter namn efter namn efter namn utan att egentligen förstå vad det betyder. Man bara rabblar upp det och tror att det här är en handling som kommer leda dem till paradiset. Och det är en felaktig förståelse av hadithen. Och det är som vi nämnde, det är inte så man ska förstå hadithen, utan vi ska istället satsa på att memorera, förstå och handla i enlighet med dem och göra dua i enlighet med dem. En annan grej som vissa muslimer gör som är felaktigt är att de tror att varje namn, varenda utav Allahs och dess namn, har en uppenbar mening och en hemlig mening. Och den här hemliga meningen som dessa, vissa utav dessa namn har, har en andlig tjänare i sig som tjänar enligt dem. Du säger att de har en jinn. Om man åkallar dem, om man nämner de här namnen tillräckligt många gånger, så kommer man komma i kontakt med jinner. Och jinnerna kommer i sig hjälpa människan med ens behov. Och det här är en form av vidskepelse och påhitt och någonting som går helt emot islam. Och det är inte uppmanat överhuvudtaget att man ska försöka komma i kontakt med jinner. Och ännu större problem är att vissa som delar ut sådana här skrifter, de nämner inte Allahs och dess namn, utan de nämner namnen på jinner. Som börjar åkalla de här jinnerna för att de ska hjälpa dem. Och det här är en form av kyrk. En form av politeism, att åkalla jinner att de ska hjälpa en med olika saker som är dåliga och liknande. Och det här är det som oftast de här som håller på med svart magi håller på med. Som ni säkert har sett i många icke-muslimska, så som muslimska länder, så håller folk på med svart magi. Det är alltså att man till exempel går till de här som håller på med såna här häxkonster eller magiker och liknande. Och säger till exempel att jag har problem med den här och den här personen. Till exempel den kvinna säger, jag vill att min man och jag ska bli mer kära i varandra. Så ska man åkalla vissa utav jinner som ska hjälpa henne med den här saken. Så att hon ska kunna komma närmare sin man. Det här kallas för atf. Det här är någonting, så en form utav sihr, en form utav magi. Som leder till att de ska kunna komma närmare varandra. Eller att ett par ska sära på varandra. Eller att man ska kunna skada någon eller liknande. Det här är någonting som är existerande och förekommer och inte går att förneka. Och man ser det på många ställen att folk blir påverkade av de här grejerna. Och de kallar det, det är inte bara i muslimska länder det förekommer, utan till exempel som i Haiti och liknande afrikanska länder, de håller på med voodoo och andra saker. Det här är någonting som är existerande. Och det här gör de just genom att de åkallar jinner och tar hjälp av jinner som ska utföra de här sakerna för dem. En annan misstag som vissa muslimer gör när det kommer till de här till Allahs och dess namn och attribut är att de åkallar Allahs attribut. Det man ska göra är när man åkallar Allah subhanahu wa ta'ala att man åkallar hans namn. Att man åkallar, man säger Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Tawwab, Ya Bar och så vidare. Man åkallar Allahs och dess namn. Att säga till exempel Ya Maghfirat Allah eller Ya Rahmat Allah, alltså O Allahs barmhärtighet. Eller å Allahs förlåtelse och liknande. Det här är inte föreskrivet. Det är inte någonting man ska göra. Utan man åkallar Allahs namn. Och man åkallar inte Allahs och dels attribut. En sak som är föreskrivet för oss som muslimer att göra. Att när man ger namn till sina barn. Att man ger dem ett namn. Till exempel man kallar dem för Abdullah. Eller Abdurrahman, eller Abdulatif, eller Abdulghafur, eller Abdurrazzaq. Alltså man säger Abd, tjänare till, och så ett utav Allahs och dess namn. Det här är föreskrivet och det här är någonting bra. Profeten s.a.w. har sagt att de bästa namnen och de mest älskvärda hos Allah subhanahu wa ta'ala är Abdullah och Abdurrahman. Så det här är någonting som är bra. Det vissa gör som är felaktigt, att de skriver Abd. Och sen till exempel Abdul Nabi s.a.w. Eller Abdul Rasul, eller Abdul Hussein, eller Abdul Ali. Eller Abdu Fatima. Eller liknande. Att de skriver alltså det här ordet Abd. Som betyder tjänare eller dyrkare. Eller slav eller liknande. Till någon utav skapelsen. Det här är alla lärda överens om att det här är haram. Det här är förbjudet och det är en form av kyrk. Det vill säga att man är en dyrkare till profeten sallallahu alaihi wasallam, en dyrkare till Hussein, eller en dyrkare till Ali, eller en dyrkare till Fatima, eller liknande. Det här förekommer, särskilt är det vanligt bland Shia, men det förekommer bland vissa som är sunnimuslimer också. Och det här är förbjudet och inte tillåtet, och det här ska man akta sig för. Och om man har ett sådant här namn så ska man faktiskt byta det. Ett annat fel som vissa gör när det kommer till Allah Azzurrahs namn och attribut är att man kallar vissa utav skapelsen för Allah Azzurrahs namn som är specifika för honom. Till exempel att vissa säger El-Awwal El-Akhir Muhammad, att Muhammad sallallahu alaihi wasallam är den första och den sista. Eller att vissa kallar sig för Ar-Rahman till exempel, som förekommer i den indiska halvan. Och det här är någonting som är helt fel. Det här är namn som är specifika för Allah subhanahu wa ta'ala, och man får inte kalla sig för dessa namn. Författaren till den här boken, han berättade en historia hur han var i en skola en gång. Alltså författaren av boken, Sheikh Abdulrazzaq al-Abbad. Han var i en skola, så tittade han igenom deras bibliotek, så hittade han en pamflett. De skriver om Muhammad sallallahu alaihi wasallam, skriver al-awwal al-akhir Muhammad, al-zahir al-batin Muhammad. Alltså att profeten sallallahu alaihi wasallam var den första som existerade och den sista som existerade. Det här är någonting som är, det här är ett av Allahs specifika namn. Att han är den första som existerat och den sista, den som kommer alltid finnas kvar. Så han såg det här och han blev förvånad att någon kan beskriva Muhammad sallallahu alaihi wasallam med såna här attribut. Så han sa ingenting först, men sen så bad de honom att hålla en föreläsning där. Så han sa, han började prata om Allah Azzurrahs namn och attribut, och att hur Allah Azzurrah har mest perfekta namnen och attributen, och bland Allah Azzurrahs namn och attribut är eller Owl och Akhir, och började prata om det här och att det är ingenting som har funnits före Allah, och Allah Azzurrahs alltid kommer finnas kvar och så vidare. Och sen till slut så sa han, och vad tycker ni om att någon sen skulle beskriva någon utav skapelsen, som våran profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, med dessa namn? Så de sa, nej, det här kan man absolut inte göra, det är helt fel. Vi har ju förstått nu från din föreläsning att Allah Azza wa Jalla, det här är specifika namn för Allah. Så sa han, hur kan det då komma sig att jag hittar den här boken eller pamfletten som ni hade i ert bibliotek? Så de alla blev förvånade själva. Och genom att han kallade dem på det här visa sättet och förstående sättet, så tog de bort det här och ändrade sig på grund av det. Men som sagt, det är någonting som är felaktigt och någonting som förekommer bland vissa muslimer, att de tillskriver skapelsen någonting som är specifika namn för Allah Azza wa Jalla. Som jag nämnde också tidigare, att vissa personer kallar sig för Rahman. Och Rahman, den nåderike, det är ett specifikt namn för Allah Azza wa Jalla, och ingen får kalla sig för det här namnet. Och som ni säkert har hört historien om, att det fanns en person som levde på profeten sallallahu alaihi wa sallams tid som hette Musaylima. Musaylima sa att han också var profet. Och sen till slut så blev han dödad utav, i ett krig som skedde mellan Abu Bakr radiallahu anhus trupper och Musaylimas trupper. Musaylima, han kallade sig själv för Rahmanul Yamama. Han kallade sig själv för det nåderike över Yamama, det här området han bor. Som ligger ungefär i, där Riyadh ligger idag i Saudiarabien. Eller Najd. Så Ibn Kathir nämner att när han kallade sig, han var den första som någonsin kallade sig för Ar-Rahman, så har Allah Azzurrah straffat honom med att än tills idag, när man nämner ordet Musaylima, vad brukar man säga då för någonting? Al-Kadhab, lögnaren. Man säger alltid Musaylima, lögnaren. Och tänkte att få historien bli känd som ens namn och lögnaren. Det var ett straff som Allah Azzurrah gav honom i den här dunjan. Att så fort någon nämner hans namn så säger man Musaylima, lögnaren. Och det här var som sagt som ett straff som Allah Azza wa Jalla gav honom. Dels för att han kallade sig för profet. Och dels för att han kallade sig för det här namnet. Sista grundregeln som jag ska gå igenom idag är att vissa utav Allah subhanahu wa ta'alas namn och attribut är bättre än andra. Det har kommit i hadith att profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt att Allah Azza wa Jalla har ett största namn. Om han åkallas med det så kommer han besvara. Om man frågas vid det så kommer han att ge det man ber om. Vilket tyder på att vissa av Allahs och dess namn är bättre och högre och större än andra namn. Även fast alla är perfekta och stora så finns det vissa som är bättre än andra. Och de lärda, profeten sallallahu alaihi wasallam nämnde inte vilket namn det här var. Utan han har nämnt att de finns i de här och de här ayat. I vissa ayat som har kommit. Och anledningen till att de lärda säger att profeten sallallahu alaihi wasallam inte specificerade och sa just vilket namn det var. Är att folk ska just titta igenom de här haditerna och söka igenom de här ayat och leta efter det här namnet för att sedan åkalla Allah subhanahu wa ta'ala med det. På samma sätt som vi inte vet vilken natt Laylatul Qadr är, den här natten under Ramadan, för att folk ska kämpa och sträva extra hårt under de 10 sista dagarna för att försöka nå fram till att den här Laylatul Qadr och dyrka Allah subhanahu wa ta'ala så mycket som möjligt med det. Så de lärda har nämnt olika slutsatser de har kommit fram till när man tittar igenom bevisen. Och bland de mest starka åsikterna som Sheikhen nämner är att Allah Azza wa Jalla största och högsta namn är Allah. Och anledningen till det är att det är grunden till alla namn som vi kommer prata om nästa lektion. Och att alla namn går tillbaka till namnet Allah. Så att det här är Allah Azza wa Jalla största namn. Så om man åkallar Allah subhanahu wa ta'ala med det här namnet så kommer han besvara ens dua. Och på samma sätt så är även vissa av Koranens suror och verser bättre än andra. Som vi vet att ayat al-kursi är den bästa av alla verser. Och surat al-fatiha är den bästa av alla suror. Så vissa verser är bättre än andra. Och vissa suror är bättre än andra. Och vissa av Allahs namn och attribut är bättre än andra. Och i och med det här så har vi avslutat lektionerna om de olika grundreglerna. Och jag kan förstå att vissa utav grundreglerna kan vara lite svårt att förstå, särskilt om man är ny här och börjat lektionerna. Men vid Nilay Ta'ala så kommer vi att börja från och med imorgon. Och de lektionerna som kommer efter under tisdagar och onsdagar så kommer vi börja prata specifikt om de olika namnen och förklara dess betydelse. Förklara hur vi ska kunna komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala genom att dyrka honom genom förståelsen av de här namnen och attributen. Men det är som sagt väldigt viktigt att innan man ger sig in och studerar det här ämnet, man känner till dessa grundregler och grundprinciper så att man får en korrekt förståelse utav det vi kommer studera. Och vid den här ta'ala imorgon kommer vi studera om Allah Azzurras namn Allah och Ar-Rabb och Ar-Rahman Ar-Rahim och Al-Hayy Al-Qayyum. Vi kommer studera fler utav Allah Azzurras namn och det kommer börja som vanligt lektionen klockan 8. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.